Det är torsdagen den 13 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt. I Storbritannien har två höga chefer på landets public service-bolag BBC nyligen avgått. Det har ni säkert hört talas om. Det rör sig om Tim Davey, general director, och nyhetschefen Deborah Turness som lämnat sina positioner efter att tidningen The Telegraph i förra veckan publicerade en intern BBC-skrivelse där bolagets nyhetsbevakning kritiserades. Det som har fått störst uppmärksamhet är hur samhällsprogrammet Panorama klippte ett tal som president Donald Trump höll i Washington den 6 januari 2021 på ett sätt som framställde det han sa på ett annat sätt än det han verkligen sa. Vi återkommer till det. Den här skrivelsen som alltså The Telegraph kunde avslöja, den var riktad till BBCs styrelse och var författad av Michael Prescott, en journalist tidigare verksam vid Sunday Times, som fram till juni år var verksam som extern konsult till BBC, närmare bestämt till något som heter Editorial Guideline and Standard Board. Det här har ni som sagt hört talas om. Vi ska djupdyka i det här idag. Inte bara prata om just klippningen av Trump utan också den övriga kritik som riktats mot BBC. Och försöka reda ut hur medier och framförallt public service kan, bör och ska förhålla sig i sin nyhetsrapportering. Och hur ska man göra när man blir påkommen med att gjort fel? För att hjälpa mig att reda ut allt detta har jag med mig två gäster, nämligen Jan Scherman, journalist med bakgrund bland mycket annat på SVT och TV4. Varmt välkommen hit, Jan.
Tack så mycket.
Och så Mats Olin, chef på Näringslivets medieinstitut. Varmt välkommen du också, Mats.
Tack för det.
Ja, vi ska ner i enskildheter senare, men jag tänkte vi ska börja på ett övergripande plan. Om vi börjar med dig, Jan, hur allvarligt skulle du säga att det som Michael Prescott berättar om i sitt brev till BBCs styrelse, hur allvarligt är det om man ser till helheten?
Ser man till helheten så skulle jag nog drista mig till att vilja påstå att detta är den allvarligaste kris som BBC har varit inne i. Där i inberäknat famösa historier när prinsessan Diana för många år sedan lurades till en intervju med falska bankpapper eller vad det nu var, och en del andra sexskandaler. Den här är, tycker jag, mycket större, mycket allvarligare.
Okej, Mats, samma fråga till dig. Hur allvarligt anser du att det här är för BBC, den kritik som framkommit?
Men jag håller helt med om att det är mycket allvarligt för BBCs trovärdighet och därmed också för kanske journalistiken i stort, eftersom BBC har den ställning de har som en slags ledstjärna för journalister över hela världen. Samtidigt så måste jag säga att jag är inte jätteförvånad över det här, för att det är inte första gången som en liknande uppgifter kommer fram om BBC. Och det nya nu är väl att det här har fått konsekvenser, att vd avgår eller man har fått sparken. Så det, på så sätt kanske det är allvarligare än tidigare.
Okej. Vi ska prata om en hel del idag, som jag sa tidigare. Men innan vi fortsätter, vi ska avhandla det i den här historien som ändå har fått störst uppmärksamhet, nämligen klippningen av Trumps tal 2021. Det var alltså en dokumentär som handlade om Donald Trump som sändes hösten 2024 i samband med valkampanjen. Och vad det konkret handlar om var att den här dokumentären satt ihop två delar av Trumps tal så att det låter och ser ut som de följer på varandra.
We're gonna walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Ja, så lät i BBC, men i själva verket så var ju det här som lät som en enda lång mening i själva verket två. Först sa Trump, we're going to walk down to the Capitol, and I'll be with you. Och sen 54 minuter senare så sa han, we fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Och han hade dessutom, mitt emellan det här, dessutom sagt att man skulle marschera ner till the Capitol peacefully. Ja, Mats, om vi börjar med dig den här gången, den här återgivningen och den här klippningen av Trump som det nu blev i Panorama, vad tycker du om den?
Jag tycker den är lögnaktig och farlig. Publiken nu känner sig ju lurad. BBC har lurat oss. Det är farligt, det är lögnaktigt. Och det är också så att den här klippningsfrågan kom upp redan när det hände, när det här talet hölls. Att vissa menade att den var felaktigt presenterad av amerikanska medier då. Så att frågan har funnits ganska länge.
Okej. Jan, samma fråga till dig. Vad tyckte du om den här återgivningen som BBC gjorde?
Ja, jag kan ju lägga till ord som fullständigt oacceptabel, ohederlig och så manipulativ att jag instämmer i ordet lögnaktig. Vi kanske återkommer till det. Jag tycker det är olyckligt på flera sätt. Inte bara sättet att man vilseleder opinionen. Utan, jag menar, jag kommer ihåg det här talet, även om jag inte kommer ihåg det detaljerikt, för det sändes ju live. Genom att man har gjort så här nu så utesluter man all möjlig tolkning och analys som går ut på: vad menade Trump egentligen? Menade han, eftersom han rätt ofta är motsägelsefull, och det hade ju varit intressant att redovisa det. De som var där på platsen kanske uppfattade det på grund av den här mångsidigheten som en möjlighet att ta till våld eller inte. Men den diskussionen går ju inte att föra nu, eftersom Panorama har totalt förstört den fortsatta analysen av talet.
Mm. Jag tänker så här, en del som lyssnar kanske tänker att ja, media klipper ju alltid, om man förstår att det som sänds är ju utdrag av en större helhet. Exempelvis så argumenterar ju BBC-cheferna så enligt Prescott. De ska ha svarat honom när han kommer den här kritiken, att there was no attempt to mislead the audience about the content or nature of Mr. Trump's speech before the riot at the Capitol, and it's normal practice to edit speeches into short forms of clips. Jan, vad tänker du om det försvaret? Dels att det här återspeglar ungefär vad han sa, och dels att man måste ju alltid klippa på något sätt.
Ja, för mig är det fullständigt obegripligt. Jag har ändå varit i journalistbranschen i ett halvt sekel, och jag har säkert gjort dumheter som jag kan kritiseras för, men all journalistik handlar ju om att man rätt ofta sammanfattar vad någon har sagt eller vad någon har gjort. Och det måste ju, tycker jag, vara en överordnad princip att göra det på ett sådant sätt att det blir representativt. Här hade det ju varit väldigt enkelt att tala om: först så sa Trump på detta sätt, sen så talar han om peaceful, och mot slutet av talet så eskalerar ordvalören. Så kan man ju faktiskt också överlåta till medborgaren och tv-konsumenten att fundera över och dra sina slutsatser. Jag förstår inte hur en erfaren mediechef kan resonera på det sättet.
Mm. Vad tänker du Mats om det resonemanget i försvar som Prescott mötte?
Jag håller helt med. Det är klart att det sker misstag, men när man sätter ihop två ljudbitar på det här sättet, då har man ju haft en avsikt. Det man ville säga någonting om vad Trump sa, och det går inte att komma ifrån att det känns som att det finns en medveten tanke bakom det här. Det måste jag säga, känner jag som min tolkning. Sen tycker jag att det här att man slår ifrån sig lite och säger att det fanns ingen avsikt, det påminner ju lite om hur public service-företagen i Sverige resonerar för det mesta. När de får kritik för liknande eller andra situationer som är.
Mm. Vi ska återkomma till svensk public service. Jag ska fortsätta vara lite djävulens advokat för BBC, för att det här, ganska många har ju ändå hävdat att Trumps agerande ändå kan likställas med uppviglarens i samband med stormningen av Kapitolium, även om han kanske inte direkt manade till våld. Så tror jag exempelvis vi har uttryckt oss på Svenska Dagbladets ledarsida, att Trump var en uppviglare. Är det då så problematiskt att, så att säga, illustrera den tanken som, på det sätt som BBC gör? För det, bland annat Deborah Turness, den här andra personen som avgått, som var nyhetschef, hon argumenterade enligt Prescott så att ja, men det där var väl ungefär så han menade. Ja, det är ju ett liknande försvar, men vad tänker du om det? Vi börjar med dig, Mats.
Ja, men om man drar den slutsatsen så förstör man ju trovärdigheten i den slutsatsen om man fulklipper på det här sättet. Då diskvalificeras ju hela resonemanget och slutsatsen.
Jan, vad säger du?
Ja, men det låter lite tråkigt att vi hela tiden håller med varandra, men vi kanske blir oeniga så småningom, och förhoppningsvis med respekt för varandras ståndpunkter. Men alltså, jag har så svårt att ta in de här försvarslinjerna som man presterar. Och jag säger igen, det som är intressant när man tittar på det här talet är ju återigen att det faktiskt är motsägelsefullt. Och media, och nu generaliserar jag, därför att jag tycker att det finns ett väldigt starkt driv, och det gäller inte bara public service, att man ska förenkla och förklara, och då blir det gärna svart eller vitt. Jag tycker att det är intressant att Trump, återigen skulle jag vilja säga, är aningen motsägelsefull, och det kan man ju redovisa. Vad är problemet med att redovisa det? I början säger han så här. Sen talar han om peaceful. Sen talar han om att gå fram med hårda bandage. Låt medborgaren fundera över vad man kan dra för slutsatser istället för att lägga slutsatsen i medborgarens knä genom att manipulativt redigera, va?
Mm. Okej, okay, ni är överens än så länge. En sak jag tänkte så, Mats, som du sa, jag är lite förvånad över att det här kommer fram först nu, för jag menar, miljoner människor har ju redan sett programmet. Var det ingen som reagerade när det sändes? Det var ju trots allt ett år sedan. Och jag menar, inte det tänker på, då kanske det inte var så farligt då, ifall folk inte blev förbannade den gången. Jag vet inte, Mats, vad säger du om det?
Nej, just när det här sändes då för ett år sedan, så kanske frågan hade var lite gammal på något sätt, men när talet hölls och när det rapporterades, då blev det en del diskussion. Men framförallt i de här trumpnära sociala medierna som sa att det här är fulklipp, fast det var ju andra mediebolag då som hade rapporterat. Men det blev egentligen ingen av de här stora breda nyhetsmedierna följde upp den frågan. Jag tror en anledning är att det var just trumpnära sociala medier som drev den tesen, och då vill inte, i och med det så vill inte de traditionella medierna befatta sig med frågan. Där i ligger ett av problemen, tycker jag.
Jan, tror du att det kan ha varit så?
Jag just den där delen, jag delar den analysen. Vi lever i en otroligt, det kan man väl tillstå, det är en svår och komplicerad medievärld där nyhetsförmedling, citationstecken, pågår på alla dygnets timmar och årets alla dagar, och avsändare är inte långt ifrån alla gånger utbildade journalister. Men jag tycker det finns en annan del i den här tidsaspekten som gör det trots allt märkligt. Det här var precis före presidentvalet. Det borde ju på något sätt, tycker jag, ha gjort att frågan fick en helt annan dignitet, att man hanterade talet på det här sättet, va?
Mm.
Så det är fortfarande lite ett mysterium, tycker jag.
Ja. Det finns mycket annat i Prescotts skrivelse som kritiserar kring hur BBC bevakade USA-valet generellt. Ni som lyssnar och är intresserade av helheten, ni kan gå in på The Telegraph och läsa hela det här brevet. Jan, vad tänker du? Du har säkert läst allting som helhet. Det som i övrigt kommer fram, kanske inte lika graverande som det här, men vad tänker du om just kritiken mot hur man bevakade USA-valet? Bland annat att man hade ett kritiskt program om Trump, man hade inget om Kamala Harris, det fanns ingen jämvikt där. Alltså, hur viktigt är det? BBC är trots allt inte, det är ju inget amerikanskt, det är ju inte BBCs tittare i Storbritannien som ska välja. Hur viktigt är det att vara opartisk då?
Det är precis lika viktigt att vara opartisk om det som BBC ska vara opartisk om det brittiska valet, eller som svenska journalister ska vara opartiska om det som sker utanför vårt lands gränser. Man kan inte göra någon skillnad om, när man, kriget i Sudan kan vi bevaka på ett partiskt sätt, för det är ju där borta i Sudan. Den principen är, tycker jag, helt förkastlig. Men jag skulle vilja säga också att jag har ju skrivit om det här, och jag råkar då påstå att jag tycker att hanteringen av Trump är, i alla fall i mitt perspektiv, och det är en åsikt då, det är toppen på isberget. Jag tycker det finns så många strukturella, ytterst allvarliga problem som den här skrivelsen visar på. Bland annat en oerhört självgod och hierarkisk struktur på BBC som trycker tillbaka intern och då även extern kritik. Man kan tala om det här när det gäller medier generellt sett, men nu pratar vi om BBC. Det tycker jag är den mest bekymmersamma delen i den här rapporten. Det verkar finnas ett DNA på BBC som är oerhört bekymmersamt, tycker jag.
Men Jan, förstår jag rätt då att ibland kan man göra misstag, det kan även professionella och stora organisationer som BBC gör, men det stora problemet är att när de väl dyker upp så skjuter man budbäraren lite, att då slår liksom hierarkiska strukturer igång och man tar inte till sig den kritiken. Är det det som är det stora problemet här?
Ja, jag tycker att, och det jag menar, jag kan hålla med om att det har funnits BBC-kriser tidigare. Men jag tycker de har varit mer, ja, det har funnits strukturella moment i dem också, men jag tycker de har varit mer isolerade till en händelse, en person, ett ämne. Och det skiljer, tycker jag, den här gången på det sättet att det som avslöjas är en unken, självgod företagsstruktur. Mm. Och för mig som vän av public service och också... Jag har varit mycket på BBC, gjort många besök där under min journalistiska gärning. Så känns det är fånigt kanske att använda det ordet, men jag tycker att det känns oerhört sorgligt att det som ändå i långa stycken har presterat fantastisk fin journalistik, allt ifrån naturprogram till avslöjande journalistik till fina dokumentärer, solkar ner sitt rykte på det här sättet. För att det sätter ju liksom en läsart på det som BBC gör, som jag har lite svårt att se hur man ska på något sätt kunna rätta till. Det kommer att kräva mycket om man ska lyckas med det.
En följdfråga till dig, Jan. Vad beror det här på? Varför har det här uppstått på BBC? Har du någon spekulation eller aning om det?
Nej, inte på detaljnivå. Däremot så kanske jag kan få fortsätta att generalisera, för att jag tycker att, och då gäller det inte bara BBC. Jag tycker att det finns rätt många drag i medieföretag generellt sett där man skyddar sig mot yttre kritik. Yttre kritik är alltid farligt. Och får man kritik, jag ska inte ta upp frågor som gäller Svenska Dagbladet, men de finns där, de finns på DN, de finns på Sveriges Television, Sveriges Radio. Då skyddar man sig med att det är personalärenden eller något liknande. Mm. Alltså, mediala företag är makt. BBCs makt är oerhört stor. Och den tror jag faktiskt har lett till det här jag tycker jag kan kalla för självgodhet. Och det finns ingenting som är farligare än när man säger att man är väldigt, väldigt duktig och gör väldigt, väldigt bra saker och kommer inte att peta på oss.
Vi släpper in Mats här. Jan, för ditt generellt strukturellt resonemang kring att man i många medieföretag, då, men i BBC i det här fallet, när kritik dyker upp internt eller externt, då slås den ner för att man... Ja, helt enkelt inte gillar att bli kritiserad. Hur mycket håller du med om det, den analysen?
Verkligen, och jag blir glad när jag hör Jan då. För en gångs skull ska jag inte säga nej, vi har varit osams om andra saker, men det här håller jag verkligen med om. Jag tänker så här att, och jag känner igen det från svenska förhållanden verkligen också. Det finns ju en aspekt av det här att medieföretagen måste, de blir kritiserade, de måste liksom värna sitt. Men den här ovilja att delta i diskussioner om journalistik, den är skadlig, tror jag. Och jag tror att en faktor är att de här företagen är för lite... De har hård konkurrens av sociala medier, men på ett annat sätt så har de liksom för lite konkurrens om bilden av journalistiken, helt enkelt. Så vi skulle behöva fler fria debattörer, kanske fler medieföretag som vågar liksom sätta ner foten om vad är bra journalistik. För att det blir, särskilt i BBC-fallet kanske, så är de liksom... De är på sitt elfenbenstorn liksom onåbara på något sätt. Och det har de byggt upp under decennier utan... Det är klart att de har behövt ta sina strider, men de har ändå liksom haft sin finansiering och kunnat liksom bygga sin egen kultur väldigt ostört. Och det, när man inte har starka ägare, när man inte har starka kunder som liksom sliter och river i ens business eller ens verksamhet, då blir det lätt så att man... Och det gäller ju även vissa industriföretag kan bete sig på det sättet också när de blir för liksom orörbara. Mm. Jag tror att det är en kulturfråga. Jag tror inte vi kommer ifrån det heller. Därför jag tror inte, de här företagen kommer inte ändra sig. Utan vad de behöver är nya konkurrenter som gör på ett nytt sätt.
Får vi prata lite mun på varandra?
Ja,
det här är så otroligt, tycker jag, grundläggande. Jag är ju part i målet då som var med när TV4 startade. Men när TV4 startade för 35 år sedan så fick det faktiskt en ganska hälsobefrämjande effekt på public service. De fick för första gången riktig konkurrens när det gällde nyhetsförmedling, granskande journalistik. Och det var positivt. Om man hoppar till nuläget så tycker jag medier känns väldigt fångande i komplicerade affärsmodeller som inte håller längre. De är pressade, det jagas klick, annonsmarknaden är inte lika enkel som den var tidigare. Och det där tycker jag har bidragit, jag tror att det där har bidragit till en slutenhet. Vi behöver fler, vi är eniga där, vi behöver fler starka poler i journalistiken som utmanar varandra. När det gäller Storbritannien så är det ju intressant. Det är svårt att inte bara nämna den starka Murdoch-koncernen som för ett antal år sedan satt i en rätt stor skandal, hackerskandalen när man avlyssnade till och med den svenska förbundskaptenen för det brittiska landslaget, Sven-Göran Eriksson. Så att det uppstår både här och där, men jag är lite orolig för att den här tiden vi lever i riskerar leda till ännu mer slutna medieföretag som skyddar sig själva. Och som, tar vi Sverige till exempel, så är det på något sätt intressant att den största mediekritiken idag, den kommer från makthavare, från politiken som kritiserar public service eller andra medier. Och då blir man ju livrädd så fort makten uttalar sig. Problemet är att journalistiken själv inte bedriver tillräckligt mycket öppen självkritik.
Nej. Okej, Mats?
Ja, jag tänker också på just BBC. Nu kan jag mycket mindre om det än Jan kan. Men ja, vi tittade ju på BBC Trust för några år sedan och hur de jobbar med den här, vad heter den nu, etikstyrelsen. Den är ju liksom inom BBC, men den är fristående från företaget och rapporterar till överstyrelsen eller vad det kan heta i BBC. Och jag hade väl den uppfattningen att det där är en jättebra modell. Det borde vi pröva i Sverige också, att ha, alltså kunna göra innehållsstudier som de gör. För det görs aldrig i Sverige på ett seriöst sätt, tycker jag. Det är min uppfattning. Men det gjordes för 10 år sedan och längre sedan i Storbritannien, och det görs nu då fortfarande. Men det man kan konstatera nu, det är väl att trots att de har den så har ju det inte påverkat kulturen och liksom BBCs verksamhet särskilt mycket. De skickar in de här rapporterna, de har de här granskningarna, men det är liksom, det blir ändå taggarna utåt när det tas emot av själva journalistorganisationen BBC. Så att jag vet inte om det är rätt modell, men jag tycker att, jag menar, vi har forskningen, vi har kanske andra fristående som skulle kunna spela en roll att vara mycket mer granskande för innehållet i journalistiken i Sverige. Mm.
Mm. Okay. Det finns ju ett tomrum där. För några år sedan fanns det ju en mycket mer vittförgrenad forskning, studier, analyser och kritik. Och jag menar, Mats, din del i det här behöver, som jag också bedriver, mediekritik. Det behövs fler sådana poler så att det blir en form av pluralism i den här mediekritiken. Jag är ju lite, jag är tveksam till det här att man med statsmakten, det finns ju sådana förslag att man ska liksom sätta igång direktiv därifrån. Det är bekymmersamt redan, tycker jag, med granskningsnämnden som utses av regeringen. Jag saknar mellanledare. Det är liksom ingen bra form att staten sitter i någon etikkommitté och bedömer olika, för det blir ju det, olika inslag om de har varit opartiska eller osakliga. Jag har ingen egentligt svar på, jag tycker att samhällsdebatten borde stimulera mer forskning, fristående analys av medier och hur man beter sig. Inte minst public service som ju har en särställning i vårt samhälle. Va?
Det finns flera spår att gå vidare på här. Jag tänkte fånga upp det här med just innehållsstudier. För Prescotts skrivelse innehåller ju just en sådan där man helt enkelt har gått in och tittat på hur Gaza-kriget skildrades i BBCs olika kanaler. Dels den engelskspråkiga och dels den arabiska. Ja, det här har ni säkert också hört talas om, att det skildras på ett helt olika sätt. Det här saknar ju ofta den typen av, så att säga, konkret rätta siffror i svensk debatt. Det är väldigt mycket spekulationer och sådär. Men det borde väl vara mycket enkelt att göra, och inte minst med att man promptar en AI på ett vettigt sätt som kan räkna, om man har någon mänskligt förnuft bakom också då förstås, och kan räkna och ge oss lite mer konkreta siffror. Hur ser det faktiskt ut, istället för att alla ska rida sina käpphästar? Mats, jag vet ju, du har jobbat lite med det. Kan vi hoppas på mer sånt i framtiden, tänker jag, och vem ska stå för det?
Nej, behovet finns, men svenska, och det finns ganska många medieforskare i Sverige, men det är väldigt sällsynt med den här typen av studier. Det har väl hänt, men väldigt sällan. Och jag vet inte riktigt, jag kan inte svara på varför, men man är inte intresserad av att recensera journalistiken på det här sättet som man gör i England.
Det finns ju några exempel. Var inte du med i podden när vi hade en medieforskare som pratade om hur ägarkoncentrationen påverkat kvaliteten? Då hade man bett en AI helt enkelt bedöma kvaliteten. Så det finns ju exempel på det. Ja, förlåt, jag avbröt dig.
Om tar det till exempel det här med rapporteringen om Gazakriget, så finns det väl, vad jag vet, inte någon liksom kvantitativ studie av det. Det borde finnas helt enkelt. Det finns massor med sådana sakfrågor som vore jättespännande. Men jag menar, den här BBC-studien nu då, den visar ju att rapporteringen om Gazakriget är väldigt annorlunda i den brittiska delen, det som är på engelska språket, och i den arabiska delen av BBC. Det är helt olika innehåll, och det är en annan totalbild av vad som händer där nere. Och där den arabiskspråkiga delen är mer, jag tror man kan säga, mer israelkritisk än vad den brittiska, den engelska delen är. Vi har haft en liknande situation som jag tänker ett exempel i Sverige. Det var ju den här översättningsfrågan efter upploppen mot polisen i Örebro, var det va? Där Ebba Busch blev... Hon uttalade sig om det här och sa att det var konstigt att det inte var fler islamister som hade blivit skadade, utan det var 100 poliser och sånt där, ungefär så. Så översattes det av Radio Sweden för den somaliska befolkningen på ett antal andra språk på ett ganska felaktigt sätt, att hon hade sagt att KDs partiledare Ebba Busch anklagar polisen för att inte ha dödat många muslimer. Så stod det alltså på sajten. Mm. Det är en liknande situation som i och för sig fick vissa konsekvenser för Sveriges Radio då, men det borde liksom ha blivit en större utredning av det, kan jag tycka.
Ja, det var ju uppenbarligen en förgriplig... Ja, Jan, vad skulle du säga?
Ja, men, så jag tror ju fortfarande på frivillighet när det gäller medieforskning, men ett skäl kanske till att den är så sparsamt förekommande idag, det kan ju också vara det ointresse som uppenbarligen medieföretagen själva uppvisar. Det skulle ju ändå betyda någonting om Sveriges Television, Sveriges Radio, UR, stora etablerade mediekoncerner som Schibsted eller Bonnier faktiskt hälsade med glädje, stimulerade unga studenter att engagera sig i de här frågorna. Men jag tycker att det intresset lyser i stort sett med sin frånvaro. Det finns några enskilda institut som engagerar sig i detta. Den komplicerade mediesituation som vi nu beskriver med felöversättningar, nyhetsförmedling som sker på digitala plattformar, borde ju mer än någonsin tidigare just stimulera till mångfald i analys. Ja,
får jag lägga in en sak till kring det? Jag menar, den här idén om att en svensk nyhetsredaktion skulle ägna sig åt mediegranskning har ju också kommit upp några gånger. Och det finns ju några som gör det, medierna i P1 inte minst. Men jag kommer ihåg Jan Helin, som var chef för Aftonbladet för ett tiotal år sedan, sa att det här skulle vara intressant att göra. Alltså att mediegranska ordentligt från Aftonbladets sida på de andra medierna. Men det blev inte någonting av det, och det har hänt många gånger att den där idén har kläckts. Men jag kan tänka mig att det är en idé som redaktörer och chefer tycker är lite spännande och intressant, men som sen liksom inte fungerar, därför journalisterna vill inte. Det finns en kåranda också. Man vill inte. Det är inte bara ledningarna som säger nej, utan jag tror också det finns liksom en kultur som är svårbemästrad när det gäller att sätta såna här projekt i sjön.
Just det. En fråga till här. Ibland har jag sett när man kritiserar mediaaktörer på det sätt som görs i Prescos skrivelse, det är ju det att man publicerar ju så väldigt, väldigt, väldigt mycket. En aktör som BBC har ett otal kanaler, såväl de traditionella eterkanalerna som webbsidor och konton och sociala medier och så vidare. Och att kritikerna ägnar sig åt cherrypicking, för att ibland blir det fel, men det sker så sällan och de enskilda felen blir inte så allvarliga mot bakgrund av liksom det totala massan. Vad tänker ni om det resonemanget? Vi behöver dig, Jan. Är det så att säga en ursäkt att vi gör 99% rätt, då kan 1% bli fel ibland? Eller motsvarande?
Den kände politikern och medieengagerade personen Mats Johansson skrev en gång till mig för 30 år sedan, han är ju tyvärr inte längre i livet, att han hade hittat, det var väl kommateringsproblem och någon liten detalj och talade om för mig att djävulen sitter just i detaljerna. Och det kan ingen liksom springa ifrån. Men jag tror också att det är bra, det var därför jag tog de här andra tidigare exemplen med BBC, att det är också bra om man i diskussionen talar om det som är misstag, fel begångna, vilket är ytterst allvarligt. Det kan ju precis som i den här Ebba Busch-frågan få förödande konsekvenser, va? På den ena kanten. Men det Prescott-rapporten talar om, det tycker jag är en ännu djupare och allvarligare form av problem. Det är när det är strukturer som leder till att det blir nästan trend och systemfel i det som man gör. Där är ju Gaza-rapporteringen, tycker jag, oerhört intressant att titta på i Prescott-rapporten, eftersom den går ju liksom åt två håll. I Arabic BBC så finns det en felaktig infallsvinkel eller en snedvinkling. I en del andra rapporter så har ju BBC kritiserats för att vara okritisk mot israeliska källor. Men båda de här exemplen är ju inte enskilda misstag, utan strukturfel. Och det gör det, tycker jag, att det blir en allvarligare dimension. Därmed inte sagt att enskilda misstag inte är värda att diskutera. Men det är lite två olika sorter, tycker jag.
Okej, okay. Jag ska be Mats kommentera det, i och med att det är sånt vanligt försvarslinje så att det vidare att ja, vi publicerar så väldigt, väldigt mycket saker. Man måste se helheten och ska inte haka upp sig på enskildheter ungefär. Vad tänker du om den försvarslinjen som
är vanlig? Jag har råkat ut för det många gånger. Och det har ju, alltså granskningsnämnden hänvisar man ofta till. Det är ju granskningsnämnden som avgör om vi är partiska eller opartiska, säger mediecheferna. Men granskningsnämnden, de gör ju just cherry-picking-granskning, det vill säga i princip titta på en publicering i taget eller ett antal publiceringar under ett visst nyhetsskede. Men de gör inte den här typen av innehållsstudier eller titta på hur Gaza-frågan har varit opartiskt eller partiskt rapporterad under ett år eller en längre tid. Det gör aldrig granskningsnämnden. Det måste någon annan göra. Sen kan jag också tycka att granskningsnämnden borde bort, men det är en annan sak. Men som sagt, båda sakerna behövs.
Och granskningsnämnden är inte förhindrad att göra det. Granskningsnämnden kan i sina statuter ta initiativ till granskningar.
De gör inte det.
Och det tycker jag är nästan i princip tjänstefel. Det borde de verkligen göra. Och inte minst med tanke på de resurser som de förfogar över.
Okej, vi får hoppas att någon ledamot i granskningsnämnden lyssnar. Gå vidare till en annan sak. Nu har ju två chefer på BBC avgått och så att säga tagit sitt ansvar. Var det rätt gjort, så att säga? Var det en bra, inom citattecken, respons från BBCs sida? Vad säger du, John?
Jag är lite, på ett sätt ja, men jag måste tillstå att jag är lite kluven, för ibland så blir det där en form av reningsbad och så tvättar man som händerna och säger nu har vi fixat till det här för att cheferna avgick. Jag erinrar mig Dag Hammarskjöld som en gång i tiden när han var hårt kritiserad och avkrävde sig att han just skulle avgå och svarade då att det enklaste här i världen är att omedelbart resign och lämna. Jag stannar kvar och tar ansvar. Så att det är inte så där enkelt, så att bara för att nu BBC-cheferna avgår så har BBC städat i alla de kritiska frågor som har uppdagats. Jag tycker att det återstår att se verkligen vad gör man nu för att gå till botten med de stora djupa problem man har. Det är inte löst för att cheferna avgår.
Okej, avgångna chefer kan vara en liten lätt smitväg ut, låter det nästan som på Jan. Vad tänker du, Mats, om detta?
Ja, det är ju en stark signal, så att det är ju, och det skapar uppmärksamhet för frågan, men det löser inte problemet, precis som Jan inne. Det är en mycket, mycket, mycket större fråga om kultur och kompetens och kontroll.
Man kan ju lägga till också, det beror ju på vilka nya chefer som tillkommer, va? Ja. Så att den frågan vet vi ju absolut ingenting om. Men om man har en företagsstruktur som innebär att att chefer trycker tillbaka intern och extern kritik och så lyfter man cheferna, så måste man ju i nästa steg titta på vad är det i kulturen som faktiskt har bejakat den här formen av ledarskap och arbetsplatsmiljö. Det har man inte gjort, så den återstår, tycker jag.
Riskerar inte det här lite att, jag vet inte hur BBC är organiserat, men i Sverige har vi ju då ett utgivaransvar, att det finns en person som är ansvarig utgivare och ansvarig för allting. Sen finns det ju en vd på företaget, så finns det ju en massa andra chefer och sådär. Jag vet inte, skulle motsvarande ansvar kunna utkrävas i Sverige och hur skulle det se ut? Skulle det vara att ansvarig utgivare avgår, eller att chefen för hela public service-företaget avgår, eller, jag vet inte, vad säger ni om det?
Alltså jag tycker det här att sparka folk och ta ut ansvar på det sättet, det kan vara befogat, men det är som sagt inte det som löser problemet, utan vi måste liksom se på hur ändras kulturen. Och då tänker jag så här, att vi kan inte ha insyn i journalistiska processer och hur de här företagen bedrivs av grundlagsskäl bland annat, för de ska skydda källor och så vidare. Men däremot att vi kan utvärdera journalistiken när den är publicerad, det är journalistikens offentlighetsprincip. Det vill säga att det är en transparensfråga. Vi kan se vad de gör och publiken kan få den informationen serverad. Det är lika viktigt som offentlighetsprincipen är för myndigheterna, är den här liksom utvärderingen och transparensen när det gäller journalistikens innehåll för journalistiken.
Okej. Jan, vad säger du? Min fråga där angående...
Alltså det finns ju en väldigt, för mig, förvånande skillnad när det gäller hur man organiserar ansvarig utgivaransvaret på BBC. Och jag kan gå till TV4 och till SVT. Det är ju delegerat ut till... Det finns en ansvarig utgivare för Rapport och på TV4-nyheterna. I BBC är det ju mycket mer toppstyrt. Men delegeringsprincipen innebär ju att om det då blir en kritisk situation, så ska ju ansvaret rinna hela vägen upp. Sen finns en komplikation med publisher-funktion, tycker jag, i svenska medier, där man har kombinerat det ekonomiska ansvaret med det publicistiska ansvaret. Allting var inte bättre förr, men jag håller nog ett kort på att det är bättre att ha en lina som har att göra med det publicistiska innehållet och som landar i en utgivarfråga och i en chefredaktörs roll. Och att man inte blandar ihop det som väl Bo Strömstedt talade om, balansen mellan orden och pengarna. Idag har vi gjort en fusion av det. Den tycker jag komplicerar det här ansvarsutkrävandet när det gäller journalistiken. Det bör man nog fundera på, skulle jag vilja säga, både på public service och privata kommersiella företag, så att man får tydligare, renodlade ansvarslinjer.
Det finns ju ytterligare en komplikation här, och det är ju någon av er som nämnde det, och det är ju HR-funktionen, att man ibland kan hänvisa till att det är ett personalärende, och då reser sig ytterligare en sekretessmur kring händelsen, att det som kanske borde vara en publicistisk diskussion inte tas av den anledningen. Ja, bara en sidanmärkning. Hörrni, vi ska avsluta. Ja, John?
Nej, men jag ska bara säga igen, alltså det, public service är väldigt speciellt. Det nyttjar allmänna medel. Och med all respekt för alla de här grundlagsskyddade källkritiska frågorna, så ska inte de användas, tycker jag, som en vapensköld mot kritik. Utan varje medieföretag, oavsett nu om det är public service eller privata, ska i varje läge, tycker jag, fundera över hur kan vi skapa en så långtgående öppenhet som möjligt kring den här kritiska diskussionen. Den mentaliteten tycker jag saknas rätt generellt. Det problem som uppstår med det är att det tyvärr driver journalistföraktet genom den otroligt multimediala värld vi har på grund av tack vare digitaliseringen. Va? Så här behöver medierna, genom särskilt, tycker jag, egen överlevnadsprincip, fundera över att ta till sig och öppna upp sig, öppna sig mycket mer än vad man gör idag.
Mm. Mats, vill du kommentera någonting på det här?
Nej, men jag tror som sagt att jag håller helt med om att det vore bra, men jag tror inte det. Vi kommer inte få se det. Jag är väldigt pessimistisk när det gäller det. Det är klart att en del medieföretag inser att vi är en ny värld där vi måste vara mer transparenta, och de har blivit lite mer transparenta. När jag började med det ganska för 15 år sedan, så låg de på luren när man ringde. Nu deltar ju mediechefer i diskussioner i alla fall dagligen, skulle jag säga. Så det har blivit lite bättre.
Vi ska hinna med att prata lite om storpolitiken också, för det finns ju uppenbar en politisk dimension i det här. Idag kommer mediekritik ofta från högerpolitiker, från högersidan. Trump i USA är ju ett bra exempel. Jan har varit inne på att det har kommit politiker som har haft åsikter om public service i Sverige. Då är det ofta från höger också. Vi vet också att vi som tänker mer till höger, vi har lägre förtroende för public service-företagen, SVT och Sveriges Radio. Till vänster har man högre förtroende. Ja, hela den här dimensionen, vad ska man göra av den och hur ska man förstå den? Mats, vill du börja? Vilken roll spelar egentligen att media mer och mer börjar ses som en politisk aktör på sätt och vis? I alla fall av oss i höger.
Jo, och jag menar, som du var inne på, högerväljare uppfattar att public service är vänstervridet, men grejen är att även vänsterväljare ser att public service, så att säga, drar åt vänster. Så att det är så, eller att det uppfattas så, det är helt uppenbart. Sen skulle jag säga utifrån min horisont som liksom tittar på näringslivsfrågor, ja, det skulle jag uppfatta att det är så också. Ifrån vad för ämnen man tar upp, vad för problemformuleringar som man tycker är viktiga och så vidare. Men jag tror, samtidigt så måste jag säga att det ligger kanske i sakens natur. Vi har de medieföretag vi har. Jag tror inte det är någonting man kan ändra genom en vassare granskningsnämnd eller något sånt där.
Jan, vad säger du det här med att folk till höger tycker att ha lägre förtroende för public service-bolagen? Är det ett problem, och är det någonting som SVT och SR bör agera på, så att säga? Eller blir det tvärtom onödigt politiskt ängsligt ifall man börjar tänka så?
Här har vi väl då lite olika åsikter. Och det är inte det på något sätt, Mats, att jag avfärdar det du säger. Jag tycker dock att det har fått en lite oproportionerligt stor tyngd i diskussionen om public service. Jag letar fortfarande efter de stora strukturella evidensundersökningar som visar att det verkligen är så. Men det kanske är föremål för en ny ledarpodd att diskutera detta. Men däremot så tycker jag, jag är ju då en stor public service-vän, inte slött och passivt, utan jag tycker att public service behövs verkligen egentligen mer idag än när det föddes. Inte minst på grund av den väldigt internationaliserade medievärld med stora globala mediejättar som finns på alla marknader. Och då tycker jag att det är olyckligt, skulle jag vilja säga, att socialdemokratin och oppositionen i den nuvarande politiska läge vi har i Sverige i princip är i total avsaknad av mediepolitisk vision. Det räcker inte att försvara det som är, utan det handlar ju faktiskt om att tror man på public service och tycker det är viktigt, så måste man ju vara öppen för att hur ska det utvecklas och se ut om 10-20 år. Jag har till exempel själv flera gånger sagt att det är extremt olyckligt att den nu avslutade public service-utredningen inte tog i frågan om hur ska strukturen se ut? Ska man slå samman bolagen? Den här utredningen visste att distributionsfrågan med det digitala marknätet skulle komma dunkande. Den lämnade man över till en ny utredning och därtill alla krav som då ställs i det nya säkerhetspolitiska läget på public service. Den här utredningen har gjort ett dåligt jobb, inte bara den sittande majoriteten utan också den opposition som inte har tagit i frågan på ett visionärt sätt. Och jag är fullständigt övertygad om att oavsett hur det här kommande valet slutar så kommer vi i väldigt snabb närtid behöva se över en rad olika frågor som gäller public service.
Så som vadå?
Ja, så som frågan om organisation. Mm. Kan man ha tre aktiebolag med tre bolagsstrukturer i en tid när alla mediebolag i stort sett är multimediala? Det är ju att sätta en låsning som innebär att man inte kan effektivisera verksamheten. Och det intressanta är när jag och andra i till exempel den här organisationen Oberoende Public Service som jag jobbar med nämner detta, då blir man verkligen en avfälling som är public service fiende. Och det är ytterligare, tycker jag, tecken på det här att det är svårt att kritisera medieföretag och det är väldigt svårt att kritisera public service. För gör man det, då tillhör man motståndarsidan, va? Den här polariseringen är ju djupt olycklig, tycker jag.
Det tror jag vi alla tycker. Hörrni, vi ska ta och avsluta det här för vi har inte så mycket tid kvar. Det finns ju uppenbarligen jättemycket att prata om, ämne för flera ledarpoddar misstänker jag, för att både kring medier och public service. Om vi ändå ska försöka sammanfatta och återknyta det här till BBC och vad det här innebär för det företaget och för public service i allmänhet. Mats, vad tycker du är det viktiga att lyssnarna ska ta med sig från det som har hänt och det vi har diskuterat idag? Vad är kärnfrågan här så att säga?
Att fundera på hur vi ska granska svensk public service tycker jag är den viktigaste frågan, för att den här diskussionen har vi inte i Sverige. Vi har den just nu men inte så ofta i Sverige om hur man ska utvärdera journalistik och hur public service-företagen ska bli bättre.
Det ska vi fundera vidare på. Jan, vad säger du? Vad tycker du lyssnarna ska ta med sig från det vi har pratat om idag?
Förhålla sig... Tyvärr så blir ju kravet på många medborgare att de ska fungera som kritiska redaktörer. Det är ju ofrånkomligt i den här medievärlden. Jag tycker det vore bra om BBC-fallet kunde leda till en öppen, respektfull, kritisk diskussion om public service där olika åsikter är tillåtna. Men jag skulle också vilja addera, jag tycker det vore bra om andra medieföretag på den privata sidan också öppnade sig för en större kritisk diskussion om nyhetsförmedling och journalistik. Annars tror jag att vi riskerar att få ett ökat och mycket allvarligt journalistförakt.
Jag tar som representant för Svenska Dagbladet emot den passningen och ser vad jag kan göra åt den saken. Stort tack Jan Scherman för att du medverkar idag. Stort tack Mats Olin för att du medverkar idag. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi har diskuterat idag. Men också om ni har förslag på ämnen som ni tycker vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som han alltid gör Jesper Sandström. Jag heter som jag alltid gör Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som jag alltid gör att vi hörs snart igen.